Då är ni välkomna till Bara Bajens eftersnack efter matchen mellan Hammarby och Malmö. En match som slutar 0-1 Malmö seger. Jag som finns med er heter Kent Granqvist. Vi har Gustav Jelin här, välkommen.
Tackar.
Magnus Österberg här, välkommen hit.
Tack så mycket.
Och så har vi Jeanette Rådström här också, som vanligt får vi säga nu för tiden. Välkommen.
Tack så mycket.
Och en massa musik i högtalarna. Men jag hoppas att ni hör vad vi säger om slutspel alldeles snart, hoppas jag. Ska vi börja med det allra viktigaste idag, nämligen Josef Aidoo? Eller är det inte det som är det viktigaste egentligen, hans insats i den här matchen?
Ja, men så blir det ju när man tittar på slutresultatet av matchen i stort. Och det är nog ganska många liksom har känt efter att kontraktet blev klart att man vill titta lite grann på nästa säsong och få lite förhoppningar om det. Det var en överraskning att han fick starta, men samtidigt så han är ju bara här på lån. Det ska man ju komma ihåg, att hans lån går väl ut nu egentligen, så att de måste ju utvärdera honom. Nu har de den här matchen och nästa helg mot Halmstad att titta på honom i skarpt läge. Så att, ja, vi såg ju idag att det går bra att slänga in spelare som inte har 200 matcher på CV, och det funkar ändå ganska bra. Det är ju inte på grund av honom som man inte vinner matchen idag.
Är det någon av er som har sett någon U21-match med honom eller någon träning sådär?
Jag har sett, jag såg bland de första matcherna när han var här, såg jag. Då var det som det alltid brukar vara, lite svajigt. Sen så är det ju så med afrikanska försvarsspelare, vi har ju sett det förr, att Han går ju all in i alla dueller och när de sitter, då ser det fantastiskt bra ut. När han kommer lite sent, då blir det hål bakom. Men det är ju därför han ska spela och få lite mer kött på benen. Jag såg en stund av, var det matchen mot Malmö kanske de sände, tror jag. Då gjorde han också en bra match. U21-matchen. Och han visar ju här, han är väldigt snabb, han är väldigt spänstig, kommer väldigt högt i luften. Men sen så positionsspel och sånt här, men det är sånt som man måste få spela sig till. Det går aldrig att, oavsett hur bra de tränar på sig, så är det ändå här man lär sig.
Och det har ju ändå snackats lite om att han har gjort bra ifrån sig i de här U21-matcherna och på träningar och sådär. Så att man skulle få se någonting av honom i alla fall under året, och då passade det ju bra när Magyar var avstängd. Det fanns ju en omröstning här också, det gör ju det, matchens spelare, folk, jag vet inte om man twittrar eller smsar eller vad sjutton man gör för att få rösta på det där, men han var ju totalledare ganska tidigt.
Den kanske man inte ska ta på jättestort allvar, det brukar vara, Tim Markström brukar vinna den ganska ofta som bänkmålvakt.
Nej, det är sant. Men det är ju så, alltså, det märks ju inte att det saknas en ordinarie mittback egentligen under spelet när han kommer in. Och han är nyss fyllda 20, tror jag.
Nej, men så är det ju. De har ju tagit hit honom för att han har bra egenskaper. Och det gäller ju samma med alla de som är i en allsvensk trupp. De ska klara av att spela i en allsvensk fotbollsmatch också. Sen så är det så när man är ung spelare, det är absolut inga nyheter, att det tar ett tag innan man växer in i kostymen. Men enda sättet att göra det är att spela matcher i skarpt läge. U21 är bra, men U21 är fortfarande inte allsvenskan.
Ja, det är ändå häftigt av honom att gå in och köra en fullängdsmatch först han gör inför den här publiken också. Han gör det otroligt snyggt, alltså, otroligt aggressivt och lekfullt och jätteroligt att se honom. Jag tyckte man såg det bara redan efter 10 minuter att han var på G liksom.
Ja, det känns också som att han har en väldig bollkänsla, bollkontroll alltså.
Ja, och han är kvick. Han är rolig att se. Verkligen så här kille man blir glad av att se. Liksom. Jävligt lätt att ta till sitt hjärta också. Det är väl kanske därför han, publiken gillar honom direkt. Liksom, börjar sjunga sånger om honom och allting. Jag tror att det skulle vara kul om han får spela mot Halmstad och att vi köper loss honom.
Det verkar som att man har ett optionsavtal för mig redan. Så att det är väl redan bestämt vad det är för villkor som gäller. Men är det en så orutinerad spelare i de här sammanhangen i Sverige, slåss han om en första plats i backlinjen inför nästa år redan?
Det är väl svårt att säga, det är svårt att se det. Det skulle innebära i så fall att Nanne vänder på kappan helt och hållet med tanke på hur han har matchat övriga spelare i truppen så. Men att ha en tredje eller fjärde mittback i den här kategorin är ju bra. Dels säkert ekonomiskt så kostar han säkert inte så jävla mycket jämfört med att ha en superettan mittback som är 25-26 år. Utan jag tror att det är en ganska bra lösning. Och sen så visar han ju idag att han har bra kvaliteter och kan spela matcher på hög nivå inför fullsatta läktare utan att, att han verkar märkbart störd av det, utan snarare tvärtom. Sen så är det väl kanske så med generellt sett med afrikanska försvarsspelare. De går ju all in i allting.
Vi minns Mondae James.
Vi glömmer aldrig Mondae James. Det är nog ingen som gör, varken med- eller motspelare. Men han, alltså han går ju väldigt snabbt in i allting. Och det ser väldigt bra ut, som sagt. När det sitter, då ser det skitbra ut. Så att, ja, jag tycker det känns spännande. Det han har ju någonting som ingen annan mittback i Hammarbys A-trupp har. Han har ju snabbheten. Vilket ju kan vara väl så viktigt att ha mot visst motstånd.
Ja, och det har man ju pratat om hela tiden, att redan när Sätra värvades, eller alltså ännu tidigare egentligen, det saknas en riktigt snabb mittback. Och det är därför jag funderar lite grann på om han kanske kan vara ett första val efter en försäsong nästa år.
Det kanske är liksom beroende på motstånd i så fall, men jag tror fortfarande att Sätra, Birker och Maggar går väl för alla tre som mittbackar egentligen. Liksom.
Fast jag tror nästan nu att nu skiter man att peta in Birker.
Ja. Jo, visst. Alltså, det har man ju gjort. Men absolut. Då står det väl mellan honom och Maggar i så fall då.
Jag tror så här också, om Hammarby ska återgå nu till sin manual här lite grann under vintern och lära sig den ännu bättre och hitta tillbaka till det här aggressiva försvarsspelet, återerövringspressen när man har förlorat boll. Det gör man ju, titta idag vad som händer när man tappar bollen idag, då vänder alla på huvudet och springer hem. Så såg det inte ut fram till i april månad, ska jag vilja hävda, utan då vänder man om och försöker vinna tillbaka bollen. Ska man spela den typen av försvarsspel, då tror jag att en sån som Josef Aidoo mycket väl kan få spela ganska många matcher.
Ja, om vi tittar lite på just det där med manualen och spelet idag, så kändes det som att man hade då det här lägre försvarsspelet och inte flyttade upp allt för mycket folk. För man förstod väl att man skulle kunna bli straffade om man tappar boll och inte är vakna bakåt. Stör det oss liksom, som publik, att vi inte ligger på ordentligt?
Jag vet faktiskt inte riktigt vad jag ska svara på den. Jag tycker att det är mycket vi sabbar för oss själva. Vi har ju en tendens att inte ta emot bollarna. Alltså det känns som ingen i laget egentligen är bra på att ta emot boll idag. Och då kan man heller inte förvänta sig att vi kan flytta upp oss på rätt sätt. Vi har ju också stora problem med passningsspelet. Så tills vi på något sätt förstår vad vi ska göra med idén och lär oss att hantera bollen lite lugnt och sansat och kan positionera oss, så tror jag att vi får svårt att fullfölja idén hela vägen. Så att jag tror man måste börja liksom i rätt ände för att se en förändring.
Men är det att börja lite grann så här och lite mer cyniskt och få folk att lära känna varandra lite bättre då, istället för att satsa på den här positiva gladfotbollen?
Jag tror inte det handlar så mycket om det heller. Jag tror det handlar lite grann om vad Mats Ingblad har för lycka under månaderna som transferfönstret är öppet nu. För att det är klart att ska man ta nästa steg, så måste man förstärka den här truppen och förbättra den med kvalitetsspelare på några positioner. För att förmodligen då kunna återgå lite grann till det man vill göra, spela den här tempostarka fotbollen som Nanne har pratat jättemycket om. Och med en snabb mittback så kanske man vågar spela det här pressspelet som var lyckosamt. Det ska man komma ihåg också, att så länge man gjorde det, så länge som det funkade ganska bra faktiskt. Men sen så blev det hål i det och då blev det inte bra alls. Tills man då valde ganska sent inne på hösten att, som han kallade det då, spela mer cynisk fotboll. Som alla andra lag, som han sa. Får man ju tolka hur man vill. Men det handlar ju i slutändan ändå om att vinna fotbollsmatcher, att ta tillräckligt många poäng. Och nu har man skaffat sig den luften här, att de här sista omgångarna inte gäller någonting annat än två hemmamatcher i cupen till våren. Så att jag tror att det handlar om att man behöver förstärka laget, backa bandet igen, träna på så man är fräscha, och sen så tror jag att man kommer att återgå till det han vill göra. Jag tror inte han avbryter sitt projekt och börjar spela sparka springfotboll igen. Det tror jag, det skulle förvåna mig ytterligt om han gjorde det.
Det kan handla om att man kanske egentligen ska vara lite mer snabbfotad, att kunna växla mellan det här cyniska och det som han egentligen pratar om i manualen. Att man kanske inte ska ta 3-4 matcher på sig att våga ändra, utan säga nu i den här matchen så spelar vi mer cyniskt och den här matchen så vågar vi köra på lite.
Ja, men det handlar ju om hur skickliga är spelarna. För du ska kunna göra det i matcherna också. Du ska kunna ha perioder i matcherna där du väljer att kanske börja lite lägre eller börja lite högre. Men det är en skicklighetsfråga. Du ska inte behöva byta ut 4 stycken spelare för att ändra sättet att spela. Utan alla spelare på plan måste klara av att spela på båda sätten. I den bästa världen. I den bästa världen.
Ja, precis. Och det är det jag tänker att många spelare kanske inte har förstått. Och börjar man då blanda in 2 olika idéer så kommer det bara röra till sig. Jag tycker man ser ganska mycket på planen att när de väl får boll så tittar de lite omkring sig och vet inte riktigt vad de vill göra av den. Och det för mig andas ganska mycket förvirring bara. Att, jag vet inte. Jag tror att det blir svårt att försöka sätta en idé och sen även ha i baken att man kanske ska byta idé under spelets gång. Men ja, osäker.
Ja, jag tänker lite grann så här, vad är det som krävs i sådana fall då, att om man ska hitta ett helt lag som klarar av båda spelsätten och som är bekväma i det och kan byta under match och ska klara alla de här bitarna, hur många spelare behöver vi byta, eller räcker det med det man pratar om, en spelare varje dag? Det brukar alltid vara så inför en ny säsong att det är det man ska byta.
Det här laget skulle spela i Allsvenskan, som man ska inte överdriva, och det gick ganska bra under våren. Första delen av våren var ju ganska okej. Okay. Man mötte bra motstånd och man gjorde cupmatchen, har jag nämnt ganska många gånger när vi har pratat om det här, men då gjorde man en väldigt bra match mot ett lag som nu slåss om SM-guldet på det sättet som Nanne vill spela. Så att jag tror inte heller att det handlar om att köpa ett helt nytt lag, men Ingblad har väl några miljoner extra på kontot nu som man får sätta sprätt på. Det är klart att de måste ju pricka rätt också. Det handlar inte bara om att ha pengar, man ska ju pricka rätt med sina värvningar också. Förhoppningsvis så är en sån som Kalili kanske en helt annan spelare när det står 2016 istället. Skicka ner han i gruvan eller vart de nu ska. Man saknar ju faktiskt idag Kennedy exempelvis. Han är väl tanken att han ska vara kvar. Han är ju en sån spelare som också tillför en massa saker offensivt.
Ja, alltså Kennedy, vi nämnde det. Erik Israelsson och Johan Persson som stod uppställd på i laguppställningen före match, men som var helt borta. Jag har ingen aning om varför.
Han gjorde
alltså på uppvärmningen.
Ja. Men jag vet inte, jag tror att jag har sagt det någon gång tidigare vid något tidigare tillfälle, att det handlar inte om att liksom att det är 7 nya spelare som ska in i en startelva, utan det handlar kanske om 3 eller något sånt, och sen att truppen totalt sett blir bättre, så tror jag att Nanne kommer att vara ganska nöjd om de får dem de vill ha. Så att det handlar inte om någon jättestor rokad, så det försvinner lite spelare naturligt nu. Solly försvinner, Pablo försvinner, möjligen någon mer, Victor Nordin som är utlånad, level Knappelunda komma tillbaka.
Kanske försvinna
Linus, jag vet inte hur man, jag har ingen aning alls, men en sån som Fure som har fått väldigt sparsamt med speltid lär väl kanske också vara en sån som vill ha speltid.
Jag tycker det är lite konstiga byten vi gör idag, alltså när vi har Isak och Dusan på bänken, att man sätter in Fure, Silverholt och Mons. Det känns så där. Jag vet inte riktigt hur man tänker med det.
Jag kan ändå, jag vet att det är många som klagar på den här typen av byten, gjordes förra veckan också, men när det här är ju ändå en form av framtidsspelare. Det är unga spelare som man kanske har en tro på och som kanske ligger lite ovanför de övriga i den kapacitet man ser. Om vi tar ett Fure till exempel, som har sagt att han har varit övertränad, då, men han har inte haft någon skada, utan det har varit för mycket träning för honom. Han har fått vila sig i form i min tro. Och då vill man kanske försöka matcha in honom ungefär som med Aidoa, försöka se vad kan vi få ut av honom innan den här säsongen är slut. Så att man gör en form av nästan provspelning med honom också här. Det är min tro. Och man vet att man har Isak och Dusan till nästa år ändå.
Du tror att man utvärderar för att se om man ska vara kvar i truppen helt enkelt? Eller?
Ja, lite grann så.
Måns också?
Där vet man väl ungefär vad han går för, men man tror, alltså Nanne tror ju säkert fortfarande lite på att han har en kapacitet.
Och det är inte så många andra som gör det förutom han, det känns det som.
Nej, men det har jag ju förstått att det verkar vara, det är Nanne mot världen där.
Och sen sätter han ju upp Batan på mittfält idag. Alltså som den lilla ekorre han är, han har ju en jävla speed, men han är ju ingen på foten. Alltså de skotten han får till, det där är liksom rulla fram i svag hastighet. Jag vet inte, jag kan fatta. Alltså att, och han gör mycket, alltså han skapar lite ytor och så vidare, men jag vet inte, inläggsspelare är han ju inte.
Nej, men jag tycker ändå det var ganska kul att se Batten på mittfältet. Det är en sån här match tycker jag man kan experimentera lite med det. Hade det gällt någonting allvarligt, liksom att vi spelar för kvalplats eller något sånt, så hade man kanske inte riktigt...
Tänker att Jajic eller Isak hade kunnat få komma in också. Jag tänkte nog att han skulle få peta in om vi typ 70 minuter. Men ja.
Ja, Batten på mittfältet, men... Ja, jag vet inte. Jag tycker nog också så där att han gör ändå en viss nytta. Och just det här när man ska ha det kanske lite lägre försvarsspelet, för han kommer tidigt tillbaks och gör brytningar och glidtacklingar och sånt där i matchen ganska långt ner. Så det känns som att man genom att peta upp honom på mittfältet också har en lägre utgångsposition för mittfälterna.
Det var ju faktiskt att det var fyra vänsterbackar från start idag. För Malmö hade två på sin kant, Konate och Jotun. Och sen så spelade Solheim och Batan i Bayern. Så det var fyra vänsterbackar från start. Det var något nytt. Sen var det åtta norrmän när matchen avslutades också. Måste också vara någon form av nytt rekord. Men Batan...
Sitter du och räknar på det här i huvudet liksom?
Jag fick faktiskt det här sagt till mig precis vid slutsignal. Men jag skulle ju briljera lite. Nej, men när det gäller... Alltså alla vet, jag har ju sagt det en miljard gånger för mycket att unga spelare bör få chansen om de är tillräckligt bra och de är nära och de är på bänken. Nu har Jajic och Lidberg varit nära hela tiden, och på samma sätt som man ger Aidoo chansen idag så tror jag ändå att det skulle finnas någon form av mervärde att ge Dusan eller Isak 10-15 minuter här hemma inför 30 000. Om inte bara för dem så för akademin, för alla de andra spelarna som ju vet att Dusan och Isak är nära. Som sitter här och tittar på dem när de springer och värmer upp här. Så att, absolut, det finns säkert en miljon andra anledningar till att de inte får spela. Men någonstans så kan jag ändå känna att när de ändå är här och har dem med i truppen och de är så nära. Och när det inte ser fantastiskt ut på plan. Det är inte någon av dem som blir kvar 90 minuter idag som är så otroligt bra att man inte kan byta ut Jakob Olof sista 10. Alltså i alla fall i mina ögon. Att Batan får spela vänsterytter, ja, men det kanske också är ett experiment då. Stefan också har kontrakt nästa år, han inte får spela vänsterback, så ja, kanske, vem vet liksom. Men ja, det är klart man kunde ha gett dem, jag tycker det, men det skulle jag tycka oavsett. Så.
Ja. Jag är med Magnus, jag vill säga, låta ungdomarna få chansen. Och jag tycker liksom att de 10 minuter eller vad det var Dusan fick i Åtvidaberg, tycker jag han gjorde väldigt bra. Det såg pikt ut och det hade varit kul att se honom, just som du säger, på hemmaplanen för 30 000. Bara visa det för både för dem, att de får själva känna på hur det är att springa in här för 30 000 pers, och för hela organisationen och alla 16-åringar i Bayern som vet att oj, det är så här nära och faktiskt få spela inför den här publiken. Liksom.
Och sen så tror jag så här, alltså det kanske inte har en helt avgörande betydelse om spelaren kommer att lyckas eller inte. Men man tittar idag på Aidoo som gör sin första match. Han spelar ju så jävla mycket. Han är den som är mest fokuserad och inspirerad av samtliga spelare i Hammarby. Varför kan man inte göra ett sånt byte när det är 20 minuter? Alltså, de skulle ju krypa av planen om de fick 20, men de skulle ju jobba ihjäl sig inför det här. Att nu kanske någon får starta nere på Örjansvall i Halmstad sista omgången mot ett nära nedflyttningsklart Halmstad. Och de kommer säkert kunna göra det bra. Men det är ändå inte det som är grejen. Utan grejen är att göra det på hemmaplan med den liksom omgivningen som är. Så att där tycker jag att han är lite snål med speltiden. Men det är han som bestämmer. Och så kommer det alltid vara. Det finns säkert 1000 andra som tycker något annorlunda. Eller att han gjorde rätt till och med. Men ändå, de är här, de är nära, de står ändå för någon form av framtidsnamn i A-truppen. De kommer vara kvar nästa år i A-truppen, vad jag förstår, båda två. Ge dem lite grann att jobba på, de kommer ligga i ännu mer under vintern och försöka vara ännu mer redo. Men som jag sa ganska inledningsvis här, om man inte får spela i Allsvenskan så blir du aldrig allsvensk spelare.
Om vi ska strunta i och hitta på önskenamn för nästa år, så om vi tittar på truppen och de här namnen du nämner nu, Isak och Dusan, är ju sådana vi ser potential i att kunna bli bättre. Men vad finns det för övriga som man kan se en riktig utvecklingskurva på? Vissa ser vi att ja, det här kanske inte blir, nu är vi på den nivån vi är på så att säga med de spelarna. Men vilka kan vi tro växer till nästa år?
Jag tror att Erik fortsätter att, blir han fräsch och kommer tillbaka, så tror jag att han kommer vara hungrig på att liksom bli ännu, ännu bättre. Det han har gjort hittills innan han blev skadad, så visar det på en stark uppåtkurva. Så han tror jag kommer ha en riktigt bra fortsättning.
Jag skulle vilja tro att Rickard Magyar har mer att visa. Att de har värvat en spelare också lite grann för framtiden. Som de brukar säga att man gör när man värvar dem under sommarfönstret. Så han tror jag man hoppas få fram ytterligare nästa säsong. Samma gäller såklart Khalili, som jag också förutsätter är en bättre spelare nästa säsong för Hammarby. Det måste han nog vara med den profilvärvningen som han ändå är. Sen vet jag inte hur man funderar på Orlov. Om det här är hans maxkapacitet, om han är rätt spelare för Hammarby. Vet jag inte hur man tänker. Och men det behöver nog finnas en forward med lite större karisma. Om inte han kan ha den karisman, så behöver man nog kanske fundera på om han ska vara kvar eller inte.
Ja, jag skulle också säga Khalili tror jag fortfarande. Jag har absolut inte gett upp hoppet om att han ska ta det där extra steget och verkligen visa att han visar upp sin fulla potential. Och sen tror jag, precis som Jeanette sa, Erik har en kapacitet att bli en riktig ledare, alltså den dominanta spelaren som vi, en ny Kennedy liksom, alltså med all respekt, förlåt, missförstå ingenting här liksom, men alltså en given ledarfigur i laget tror jag att han har kapacitet att bli på i flera år framåt.
Absolut, jag håller med Erik är redan på den nivån, tycker jag att han är så pass bra. Jag vet inte hur mycket bättre han kan bli, alltså hur mycket, vad man kan se för ut, ja, att han är frisk oftare och kan spela ännu fler matcher liksom. Det är ju, men han kommer bli oerhört viktig nästa år.
Jag funderar ändå på om inte man kan få ut ännu mer av Fredrik Torstenbø. Alltså han har ju, om man tittar på hela året, så har man ju inte fått ut alls av honom. Han har varit bra på slutet, kanske lite halvt osynlig i de här matcherna, som den här matchen. Han kanske gör lite saker lite för krångligt. Lite för många saker lite för krångligt, kan jag tycka. Men det känns ju som att med en hel säsong och en hel försäsong och alltihop för honom, så borde det kunna finnas någon nivå till även där.
Alltså när Torstenbø är bra, så är han ju outstanding. Det är ju fantastiskt att se honom. Men det händer ju kanske en handfull matcher på en säsong som han är så bra, som man verkligen säger shit, fan vad grym han är. Sen är det rätt många matcher däremellan där han är lite osynlig och halvblek liksom. Han är aldrig riktigt dålig, men han är, eller väldigt sällan i alla fall dålig, men han har en bra högsta nivå, men han är ganska ojämn.
Men jag tror att också när det gäller Torstenbø, jag tror att han kommer bli mycket bättre om laget blir lite bättre, så man får till exempel ett bollskickligare centralt mittfält, att han inte behöver komma ner så djupt så ofta och hämta bollar. Ganska många av de poäng och mål har gjort har ju han varit ner och hämtat bollen på halvplan, hämtat den, spelat den vidare och tagit sig vidare in i fart och avslutat anfallet som han själv startar. Och det är klart att det kan man inte göra i 30 omgångar, 90 minuter. Så att han kommer, det är en sån spelare som absolut nog har en högre växel, men då måste omgivningen runt omkring växa till sig lite.
Men utifrån de här namnen som vi nämner nu, ska det vara basen helt och hållet i laget och sen så låta de andra vara som de är, eller ska man försöka fylla på ännu mer då? Om det här, för det här räcker, det här är inte ett helt lag vi rabblar upp nu som ska växa.
Nej, men jag tror att det handlar om kanske två eller tre spelare rakt in i startelvan för att höja nivån. Och så faller det bort två, tre man, så har du en högre kvalitet rakt av på truppen.
Så som bänken ser ut idag är det väldigt tunt. Så där, man skulle ju vilja kunna stärka upp truppen lite så att vi kan ha två, tre stycken som känns tunga ändå på bänken. Det hoppas jag.
John Holmström har kommit upp från presskonferensen. Har du hunnit hämta andan efter trapporna?
Ja, jo, men det har jag väl. Det blev ju såklart massa fokus på, eller ganska mycket fokus på publiken och publikrekordet här. Både Åge och Nanne hyllade ju såklart och sa att det här är ju inte bara Hammarby såklart. Det har ju varit, på vissa arenor i Sverige så är det ju jäkligt bra tryck idag. Det är riktigt bra stämning. Han säger, Åge sa det, att det pratar som Bayern när vi var i Superettan hemma i Norge. Det här är riktigt, riktigt stort liksom. Går bara jämföra med Tyskland. Och Nanne kom på det, att han har hela tiden klagat på att vi kanske har gått upp ett år för tidigt till Allsvenskan. Men nu kom han på att det var ju för att vi skulle slå publikrekordet.
Ja, det är bra att han hittar alltid något.
Ja, precis. Ja, det var det. Sen, ja, det här påminner ju lite om Superettan, måste man säga. Motståndaren som kommer hit och gör 3 eller 4 avslut och får med sig poäng. Fast nu, det är ju lite lättare att ta det mot Helsingborg och Malmö som är så otroligt... Det är ju kvalitet i det de gör. Malmö har alltså 3 avslut idag och gör 1 mål. Helsingborg hade väl 6, va, tror jag, gjorde 4. Det, där måste vi bli bättre. Och då är det ju ändå ett bra försvarsspel. Ni har säkert diskuterat matchen här. Men ja, det är ju intressant att det återkommer. I Superettan så var det ju... Då pressade vi de flesta motståndarna, men direkt, för de räckte att få 3-4 målchanser, så fick de ju poäng med sig. Här är det ju ändå kvalitetsskillnad.
Malmö var ju riktigt bra idag. Ja, Malmö var bra idag, men de hade som sagt, de har 1 avslut på mål. Det är målet. Det är det enda de har.
Ja, jag tänkte på det under matchen att det var inte mycket avslut på mål.
Vi hade 2 avslut på mål, men vi hade 7-3 avslut totalt. Men sen körde ju Malmö, det var ganska intressant, de hade 9 hörner. Det var ju första, jag tror de hade 4 hörner första 8 minuterna eller sånt. Och det kändes som att de experimenterade lite, som att de så där körde lite träning nästan. För de körde jävligt många konstiga hörnvarianter, korta hörner och liksom passningshörner istället för vanliga klassiska inläggshörner liksom. Det kändes nästan som att sådär, nu ska vi ta ett träningspass här inför Champions League och köra lite, kolla lite hörner liksom.
Du menar att de leker med oss?
Ja, men det kändes nästan så i början, va?
Ja, fast de körde faktiskt den lite hörnkomponenten i Champions League senare. Ja, då gjorde det. Ja.
Men jag för mig att jag satt och tittade på klockan när första farliga målchansen kom, och då för Hammarby i den 22-23 minuten någonstans. Innan det så hade det inte varit någon riktigt farlig målchans åt något håll, kändes det som. Så att, trots att det är 2 lag som på något vis vill spela och sådär, så blev det inte mycket, och det ser vi i de här siffrorna också.
Men som matcher som inte egentligen gäller någonting, det går inte att, alltså, det går inte att liksom hitta på en anledning att spelare ska dö för varje tackling och för varje boll. Alla vill vinna, alla vill göra sitt bästa, men när det inte finns någon riktig sån där edge på matchen, så blir det så här. Det blir så här.
Fast för Malmö gäller det väl jättemycket. Det handlar om de ska spela i Europa eller inte liksom.
Ja, fast den chansen tror jag är ganska liten. Alltså, de måste ju, Elfsborg måste väl klappa igenom, får inte ta någon mer poäng. Jag tror ändå att de är inställda på att de måste vinna cupen för att spela i Europa. Mm. Så att, men och man kan ju titta på deras lag också, så har ju de också gjort en hel del förändringar i sin startelva, och de saknar några i truppen också som skulle kunna ha varit med. Så att, men man ställer ändå upp med lag för att vinna matcher. Hammarby gjorde det och Malmö gjorde det, och nu vann Malmö idag. Det var en ganska jämn match, det var det. Så att, men det går inte att hitta på att den här gällde så fantastiskt mycket. Man lurar inte någon med det. Möjligen sig själv om man har bestämt sig för det, men inte annars.
Den gällde en sak i alla fall, som vi knappt har berört.
Jag försökte undvika den tills vi skulle ta den på slutet. John nämnde den när han kom upp från presskonferensen.
Skrivit lite fotbollshistoria idag. Alla vi ihop, tillsammans.
Ja, snittet hamnade, nu ska vi tänka här, blev det 25 507 tror jag det blev.
Jag tror det, ja.
Och det är imponerande. Det är, alltså, om man skulle backa ett par år, då var det ju ingen som ens pratade om att något lag i Sverige skulle slå de här siffrorna överhuvudtaget. Det här var liksom en gammal siffra, och den är oslagbar. Och sen nu under året så har man insett att det här kan vara möjligt, och på slutet så har det i stort sett bara för våran del varit fokus på det, de 2 sista hemmamatcherna.
Ja, och alltså sämsta publiksiffran sen vi flyttade från Söderstaden är alltså 18 000.
Vi hade i och för sig
någon i Superettan, ja det stämmer, lite lägre, men i alla fall, det är fortfarande dubbla siffror mot vad vi hade där. Och det här är ju så kul, för att nu, jag har kommenterat sakerna på Twitter, och det är massor med djurgårdare då som såklart ska kommentera. Vi har tydligen bara gett bort gratisbiljetter. Det är ingen som har betalat för sig här, utav våra 30 000 åskådare och så vidare. Det roliga är ju att all den här publikdiskussionen som har varit i alla år. Djurgården och vi hade varsin sunkarena publikmässigt sett. Klassiska fina arenor, men de var riktigt dåliga. Regnar ute så tappar du halva publiken och så vidare. Nu har vi bytt exakt samma arena i samma serie. Allting. Nu ser vi vad som gäller. De kommer nätt och jämt upp i 10 000 på sina matcher. Vi krossar dem fullständigt. Det finns inget mer att säga. Jag var tvungen att retweeta massa djurgårdare som sitter och grinar, för det är så jävla komiskt. De skyller på dalmasar och gratisbiljetter och fan och hans moster. Det måste vara så jävla surt att vara storebrorsan och sitta och se oss bara håna dem i publikligan.
Nu måste någon berätta för Ingeborg att han har inte så mycket att leka med. Om det är bara gratisbiljetter så kommer det inte in några cash. Så att nu måste man kolla kontot igen alltså, tror jag, innan man börjar handla.
Men... ja, det är ju inte bara... Men samtidigt så vill jag poängtera det som du faktiskt också nämnde från presskonferensen, att det är ju inte bara här som de här publiksiffrorna har ökat. Vi är ju outstanding, men de andra finns. Vi är absolut loket som har dragit igång alltihop. Jag sa det för ett år sedan till kompisar som inte ens bryr sig om allsvenskan. Ni kommer att se hur mycket snack om allsvenska publiksiffror nästa år för Hammarby har gått upp. Det kommer vara jättemycket fokus på det. Men det som ändå är intressant till exempel då AIK spelar på måndag mot Göteborg, va? Och de kommer väl att sälja 45 000 biljetter eller något sånt där. Och deras snitt landar på ungefär 21 500 då. Det innebär att alltså, den här 25 000-gränsen som var helt onämnbar för ett par år sedan, de är där och nosar också. Så vi är inte ensamma på toppen. Det finns några lag till som faktiskt kommer precis bakom oss.
Och där är en intressant jämförelse också med snacka 98 när vi gick upp den gången. Det var ju första gången det kom en publikboom och det var Bayern som drog igång det helt och hållet. Första derbyt mot AIK hade varit 35 000 pers. Det var ju helt overkligt då. Det var ju, ingen fattade ju någonting, var kom alla ifrån liksom. Då hade vi haft derby med 10-12 000 på ett antal år. Och där, den publikboomen, den dog ju av lite grann sen när Djurgården hade köpt klart sina spelare och så. Men det var ändå, det var Bayern som drog igång den gången också. Jag känner så jävla mycket stolthet i det. AIK och Djurgården kan garva mycket som helst att vi pratar publik, men jag är jättestolt. Det är bajare som är här. Det är dalmasar också, men det är bajare som är här. Det finns, Bayern är lätt att älska jämfört med andra klubbar. Det, vart du än kommer i Sverige så är Bayern omtyckta. Jag känner så jävla stolthet över det. Alltså. Jag lovar att utav alla de som var här idag, så en handfull kanske som aldrig har varit här förut. Resten har varit här någon gång och var på gamla Söresson någon gång. De är inte varje match, men de kommer. Det finns otroligt mycket bajare och det så jävla stolt över. Sen kom jag på en sak från presskonferensen också. De frågade om Johan Persson. Han gick av på uppvärmningen. Det är inte hans ben. Han har tydligen... Han känner av... Han blir snurrig i skallen. De vet inte vad det är. Det låter ju lite oroväckande alltså. Det kan ju vara vad som helst. Känns som virus eller någonting.
Ja, jag tänker inte spekulera i medicinska grejer. Det är sånt kan inte alls. Men det låter ju inte så vidare värst trevligt. Publiksiffrorna... Som sagt, jag vill ändå poängtera. Vi är inte... helt ensamma på toppen och vi har ett problem igen om vi nu ska växa från den här nivån, 25 000. Det är att arenan tar inte så mycket till. Vi kommer inte kunna pressa upp våran siffra hur mycket som helst. Och där får vi nog försöka utnyttja det vi kan nu av vårt försprång. För vi har ett försprång, men det är inte så jättestort och det kommer inte hålla hur länge som helst.
Men den här grejen som man har sett nu, de här senaste matcherna med gröna marknaden och med hela den här byteshandeln som är liksom... Som både klubben och supportrarna använder så otroligt bra tillsammans. Där man liksom alla biljetter ska användas. Sitter du på ett säsongskort och kan inte gå, ge bort den till någon annan. Byt den med någon. Den typen av aktiviteter är fantastiska. Och det måste vi liksom öka ännu mer. Så att man vet att har man ingen biljett och det är slutsålt så kan man gå hit en timme innan matchen då och få en biljett utanför på något jävla sätt. För det finns alltid några hundra biljetter över som folk har.
Och där har ju även, förutom den här supporterkrafterna, man har samlat det här och börjat arbeta ganska aktivt för att få ut alla biljetter, så har ju även tekniken hjälpt oss. Att vi kan lämna över säsongskortsbiljetter på ett väldigt enkelt elektroniskt sätt.
Definitivt. Jag tycker det låter lite roligt när du säger, jag håller ju med dig så, men att du säger att vi har ett problem framöver. Det känns som att vi är väl lite från att det är ett problem. För att, jag menar, vad händer nästa år? Tänk om vi går lite bättre spelmässigt och tänk om vi liksom kan ligga på ett snitt på 25 hela tiden, även när vi möter Örebro och de här lagen. Vilken potential för närmsta åren. Jag tror inte det kommer bli någon ras. Så vill vi inte åka ut med pang och boom ur den här serien de närmsta åren, så tror jag inte det kommer bli ett ras. Jag tror det kommer byggas upp en kultur kring det. Säsong, för folk kommer förstå att vill du ha en bra plats så måste du ha säsongskort. Vi kommer liksom, jag ser fantastiska möjligheter fram tills att vi sen när vi börjar känna att fan, vi behöver en större arena, för att nu får vi säga nej till folk. Fram tills dess så tror jag det här kan bli riktigt coolt alltså.
Men sen är det bara nästa grej, då börjar vinna matcher när det är mycket folk också. Sen är det, Hammarby måste göra det till en vana att det alltid är fullt, så att det inte blir några konstigheter. För så fort det är publikrekord, ny, sista matchen, första matchen eller jubileum av något slag, då slutar det oftast med noll poäng.
Ja, eller så är det så att det är när vi sänder det vårt eftersnack som det slutar med noll poäng. För jag har sett ett samband där också.
Ja, och sen pratade jag och Magnus om här på läktaren att det här är nu Malmö ganska vana med stora publiksiffror, men det är precis som i Superettan. Du har klacksulfint där utav berget idag. Förra matchen gjorde Orunen ett av årets mål, och du har spelarna vi möter växer här precis som i Superettan. Du får ju se finesserna. Det är folk, det är ju så här de vill spela, det vill ju alla. Det här är ju hög Europaklass på inramningen.
Ja, och om det är så att många av motståndarlagen höjer sig, så får vi se i stort sett Sveriges bästa fotboll på den här arenan.
Man ska också komma ihåg att det här är ju vårt första år här som vi gör här, och det är ju för spelarna också. Och vi har ju många diskussioner hur vi ska liksom samsas på klacksidorna, hur vi ska bygga om. Ska vi ha en enad klack på hela kortsidan eller ska vi ha en utspridd? Alltså det är mycket som ska sättas. Vi kanske inte ser den klara liksom resultatet nu. Men det kan ju hända saker där med, jag tänker för publiksnitt och hur mycket vi kan få in och inte. Sådär. Så att det tror jag, det är någon levande organism.
Så det är inte så stort problem som jag säger helt enkelt.
Nej, jag tror inte det.
Ja, nej, men det är just det. De andra kommer ju göra allt de kan för att haka på det här. Och det gör de ju. De har ju lyckats ganska bra. Det är bara att titta på hur AIK jobbar just nu med och håsa Göteborgsmatchen.
De har ju kört bajtat vår kampanj rakt av med etage 4.
Ja, är den på riktigt? Jag såg den.
Patetiskt.
Ja, vi kan ju släppa det laget och ha fokus på vårat. Men vi slog rekordet, vi finns med i historieböckerna nu när det gäller i stort sett alla rekord som gäller publiksiffror. Vi har största total, vi har största snittet. Och i Superettan så är det ju slaget med hästlängder, alla de där rekorden. Så att nu är det väl bara det här att sporten ska haka på och faktiskt kunna utnyttja de pengar som trillar in.
Jag tycker ändå någonstans, om man ska vara lite liksom realistisk och se på det ur ett lite större perspektiv, att sporten har hakat på ganska bra. Vi har ändå, alltså vi kan inte vara missnöjda med den här säsongen om man ser det liksom generellt. Vi är ett mittenlag i Allsvenskan. Vi står upp bra mot Malmö FF. Vi har vunnit 3 av 5 derbyn i år. Det är klart att jag satt här innan säsong och sa att vi skulle komma topp 4 och grejer, men så är jag alltid liksom. Det är klart att man är ändå relativt nöjd med den här säsongen, relativt sett. Inte med beröm godkänt, men väl godkänt liksom. Det tycker jag absolut.
Vi är nykomlingar. Ja. Det säger ju Nanne hela tiden. Men som sagt, vi har kunnat stå upp mot alla lagen. Det är ingen som har spelat ut oss en hel match eller någonting.
Ja, Helsingborg senast.
De spelar inte ut oss. Vi äger ju matchen. 26 avslut. Men de är ju fantastiskt effektiva. Deras anfallsfotboll är ju bara att applådera. Det är ingen... En halvlek här var då. Göteborg borta första halvlek var ju knivigt. Men vi kommer tillbaka. Vi kunde fan ha tagit poäng där också. Mycket som ser bra ut.
Så tror jag, som Gustav säger, att sporten har tagit kliv. Det, man är inte kvar i Superettan för det första, man håller sig kvar i Allsvenskan med lite marginal, även om den inte är jättestor. Nu är det nästa steg, och de har ju hela tiden pratat om att ta det steg för steg. Nanne tycker nog efter den här säsongen att det var nog ganska bra att man gick upp i Allsvenskan i alla fall. Nu har man fått städa av den första säsongen i Allsvenskan. Nu kan man bygga vidare med publiken som har varit, förutsatt att det inte bara är gratisbiljetter. Och så blir det lite ekonomi i det också, vilket gör att de kan förstärka laget och förhoppningsvis för deras skull göra en bättre sportslig säsong nästa år. Då kommer publiken definitivt att komma tillbaka.
Det är bra för Stockholms skatteintäkter att det kommer så mycket dalmasar hit och bor på hotell och så i alla fall. Det är bra.
Ja. Ja. Är det med de orden vi ska avsluta eftersnack för den här säsongen?
Jag kan ju lägga på där det som jag sa, att vi bajare är ju älskare. Nanne, de var inne på en diskussion där apropå att publiken är så bra. Men då sa ju Nanne det igen, att han så mycket som han har varit runt i stan och så, han har hittills inte mött en enda otrevlig bajare. Det kanske inte ens finns någon. Det är vart man än kommer, det ger, han var imponerad, det ger sån otrolig energi att hela stan och Södermalm, och framförallt liksom att det verkligen, det är Bajenland, det är vart han än kommer så är det så otroligt mycket energi i Hammarby.
Det är bättre, det var bättre slutord, men vi ska lämna micken till Jeanette också.
Det brukar ju prata som att Bajen är först med allt. Det var vi först idag också med sina nya språkbengaler, eller vad var det du skrev, Jumpa? De här ljudbengalerna. Ja, för fan, jag var så jävla rädd för när de så...
Ja.
Hade vi tajmat dem lite bättre så hade vi kanske stört dem ännu mer. Det är kanske något vi ska börja med.
Jag tänkte att det var Rickmer som satt och var lite så där nervös inför publikrekordsräkning och
ja. Ja, bakom östra läktaren så var det ju dessutom ett jävla larm som gick hela pausen. Folk stod och vart förbannade till slut. Riktigt kraftigt larm, så jag vet inte vad de gjorde med. Det här var en trolldag.
Ja, vi avslutar hemmasäsongen. Det är en match kvar. Vi kan ta 3 poäng och hoppas att vi gör det. Eftersnack är slut för i år faktiskt.
Det blir väl en liten julotta, eller vad heter det?
Uppesittarkväll. Jag vågar inte lova. Det blev ingen förra året. Vi får fundera på saken. Det ligger i bakhuvudet. Det handlar om att få tid.
Bara inte Bayern spelar dagen efter då, eller någonting, så det blir förlust igen.
Just det. Ja, vi återkommer om det. Jag kan säga nästan redan nu att om det blir så lär det bli den 17 december. Som jag tror det har varit de 2 senaste gångerna vi körde. Men jag lovar inget. Det är dumt att lova saker man inte vet att man kan hålla. Jeanette, Magnus, Gustav, John och jag tackar för idag. Och så får vi se om det tackas för i år helt och hållet. Eller om vi återkommer med en uppesittarkväll så småningom. Tack så mycket. Hej.